Vad ska du äta, Gunny?
Ja, men jag har ju speciell liten ruta mitt folk. Mitt folk, veganerna, har ju en speciell ruta med två alternativ. Och då tar jag den som heter solig hummus med tomater, rödlök, solhummus, rostad mandel, olivolja och rucola. Den vill jag ha.
Ja, då tar jag dagens kött bara för att provocera.
Bara för att vara inkluderande.
Nej, för att vara inkluderande. Ja,
istället. Eller du kanske vill provocera mig.
Och jag vill provocera dig.
Ja, okej. Okay. Och till det vill vi dricka ett glas vin.
Ja.
Vitt.
Va? Vitt.
Jag tror att... Nej, jag tror vi... Let's keep... keep it simple.
And interesting.
Ja.
Du får välja.
Ja.
Ja. Nej, men vad trevligt.
Alltså, vi kunde ju även beställa en flaska Chablis för 800 kronor.
Vi skulle kunna rocka.
Men vi har ju just... Jag menar, Expressen har just satt sprätt på en del pengar på en enorm kulturfest. Så att... Inte.
Nej, men det funderade jag på. Det kanske är ett olämpligt ämne, men jag tänker på det här, för att när vi ska ha till exempel premiärfest på Brunnsgatan, då går det till så att jag och producenten går liksom till systemet då.
Ja.
Och så har vi räknat så här, de flesta brukar dricka vitt vin, men några dricker rött också, så då köper vi några bag-in-box.
Mm.
Och så köper vi några öl. Och sen köper vi lite chips och sånt. Och sen är det klart.
Ja.
Men när Expressen ska liksom beräkna så här, hur många liter vin behöver vi till den här festen? Alltså lyssnarna, när man kommer in där på Nalen. Det är ju verkligen som att komma in i tunnelbanan i rusningstrafik. Med den skillnaden att alla som man liksom tränger sig igenom är kulturcelebriteter. Det är verkligen på riktigt så.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Ni vet, Martina Montelius, dramatikern, författaren, kritikern och poddaren och teaterchefen Martina Montelius. Den här gången så är vi på Kläpperi och Logi i Vasastan i Stockholm. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi. That you loved, not hated, but loved me
true. Not false, but true. You were... Vi såg alla på den där festen. Och särskilt Gunilla. Därför att du är liksom medarrangör av den där festen. Alltså det måste ju vara... Alltså det måste ju bara vara... Liksom att vara där bakom den hemliga dörren. Där liksom... Man ska, de ska komma ut, de där som får priser och sånt.
Ja, det är nästan som ordna fiskdammen på barnkalas.
Det är typ samma.
Stå bakom skynket.
Ja, ni får stå där och ni ser så viktiga ut. Alltså ni står i det där hörnet liksom.
Ja, bakom en röd. I år fick vi ett sånt där rött rep i, med ett litet guldstaket.
Vi i populasen fattar att vi inte kan gå in där.
Ah, underbart. Jag ser bara på din min att du är redan beredd att säga ja visst.
Jag tycker det
var gott. Ja, vad är det du bjuder på?
Det är en Le Grand Noir som är en Bonnet Chardonnay från Languedoc.
Hoppla! Det
vara? Nej, men det låter bra. Alltså Chardonnay är ju nästan Chablis.
Det är det nästan.
Ja. Det är budget Chablis får vi säga.
Men det är gott.
Tack. Det var jättegott.
Nej, men det måste ju kännas lite speciellt att få stå bakom det där elstängslet av guld.
Ja.
Och så kommer liksom Mia Skäringer i sin den där coola t-shirten. Och så kommer Matilda Gustafsson i sin skitsnygga den där svarta klänningen.
Ja, båda de här fick ju då priser.
Ja. Och sen så fick ju, det tycker jag var bra, en bit av Georgs hatt, alltså teaterpriset. Det gick ju till en hel ensemble. Det gick ensemblen i Linje Lusta.
Mm.
Och det var ju fint.
Ja, det kändes alltså bra. Det togs emot väl.
Ja. Att det inte alltid måste vara så individfokuserat. Nej. Utan ibland är det en gruppansträngning man vill premiera.
Ja, och i det här fallet kändes det ytterligt motiverat. Och sen fick Jenny Jägerfeldt Ungkulturpriset och Peter Mattei operasångaren fick Spelmannen.
Och han verkade lite blyg.
Inte blyg.
Han var inte blyg.
Han är inte blyg.
Jag tycker han var snygg. Eller ja, det kanske är fel.
Han verkade snygg. Ja, det är här.
Men blyg verkade han, men det kanske inte var så.
Han är inte blyg, men jag tror att han fick de två frågorna. Robert Fuchs var ju en strålande konferensier.
Och i vanlig ordning, ja, och väldigt
stiligt. Men de två frågorna han fick just på scenen var kanske hans... Det var fråga ett, hur är det att vara på Metropolitan? Två, hur är det
som
att
han svarade jätteroligt på.
Ja, det är ungefär som att vara här nere i källaren bakom scenen.
Ja, det kan man ju föreställa sig för sig.
Nej, men han kanske ville ha lite andra frågor. Och det fick han sen av Daniel Sjölin.
Ja, för Daniel gick runt, han intervjuade mig också.
Jaha, just
Daniel
det.
Gick runt med en telefon med inspelningsfunktion på helt enkelt. Och intervjuade alla möjliga. Inte bara pristagarna.
Nej.
Utan lite så här alla möjliga.
Ja.
Så jag fick vara med också på ett hörn, det blev jag glad för. Ja. Inte varje dag man får komma i tidningen och så.
Men i alla fall, jag ville fråga dig vad du tyckte om... vi hade ett musikaliskt nummer framfört av Sara Jangfelt. Som är alltså en kuplett, kan man kalla det så. Lite Carl Gerhardsk om kulturprofilen. Om Jean-Claude Arnaud.
Hon var typ lite utklädd till honom och stod på scenen med ett glas rödvin i handen. Och så var texten, hade hon skrivit den själv?
Ja, hon har skrivit hela den.
Och den är liksom på en blandning av svenska och franska. Väldigt snyggt skrivet. Och så gör hon en sorts rollfigur som är en slängig, nonchalant fransman. Men nu ska jag göra någonting som jag aldrig brukar göra. Nu ska jag utmana mig själv. Och vara lite kritisk.
Ja. Var det? Tänk lite nu. Nu håller du på att väga dina ord på guldvåg. Men det är ingen fara. Därför att den här blev ju en snackis. Nästan alla pratade om den här sen.
Ja,
och det delade lite. Det var delade meningar. En del tyckte det var fantastiskt. En del tyckte det var... någon grät.
Ja, jag vet vem som grät. Vi ska inte säga det.
Nej.
Men det var ju en som var berörd av liksom...
Alltså det här var, kan jag säga, det var en giftig satir av eller giftig och giftig, det var snarare en elegant satir av hans person liksom. Ja, men berätta nu, Martina.
Nej, men jag vill ju säga det, och det var därför jag vill säga det, om texten var ju briljant och själva Sara Jangfelt blir jag avundsjuk på, för att jag vill kunna det som hon kan. Att uttrycka sig med sång på det sättet. Alltså. Så det faller ingen skugga över henne egentligen. Och vad jag förstår så är det där också ett nummer ur en föreställning.
Ja, precis. Det var den här den sista kabarén som var på Soppteatern.
Ja. Så jag hade ju gärna sett den i den kontexten. I den här kontexten...
Men det var ju en kabaré, alltså det var mer en revykabaré, du vet, det är olika nummer. Så att den hade ingen,
separata nummer, den hade ingen berättelsekontext.
Nej, den kontexten den fick under den här kvällen, det var ju att den kom precis efter att Matilda Gustafsson hade fått priset för klubben.
Ja, dels det. Ja. Och dels var det här väldigt speciella situationen med den publik som den framfördes inför.
Ja.
Som var alltså i princip kultursverige. Där vi då alla på ett eller annat sätt har en roll i allt som har utspelat sig med och omkring kulturprofilen. Det kan vara en roll som bara är att vi tycker något om det. Eller så har vi varit nära det i olika grader. Det var någonting med det som var lite otäckt.
Ja, men säg, berätta.
Ja, jag försöker formulera det, för jag ska ju väga mina ord på guldvåg.
Nej, men det är inte så farligt. Alltså, som sagt, vi kan liksom bädda in det här med att det var jättemånga som tyckte om den här och var positiva. Då kan det väl vara intressant att höra varför någon grät till exempel.
Nej, men jag tror att varför den grät kan inte jag veta. Men jag tror att det kan vara... Just för mig så var det väl så här att jag blev så lycklig när Matilda, och grejen är, Matilda Gustafsson var ju inte bakom det där snöret precis när hon fick priset. Hon var ute i publiken.
Ja.
Och grejen är att jag har inte träffat henne. Jag har bara pratat i telefon med henne och mejlat.
Ja.
Men precis då när hon stod i publiken så såg vi varandra. Och jag vinkade och hon vinkade. Och så gick det 2 minuter och sen så ropades det upp liksom. Eller Robert Fuchs då annonserade priset går till Matilda Gustafsson. Och det var ju självklart. Och alla bara jublade. Ja. Liksom det största jublet. Så hon tar emot det här. Och det är helt självklart. För det finns ingen annan att lovprisa på det sättet. 2019. Eller för 2019.
Nej.
Det var det. Det var hon som gjorde något. Liksom.
Ja. Ja.
Så där står vi alla då. Och vi har på olika sätt segrat. Katarina Frostenson har gått under jorden. Jean-Claude kommer garanterat att flytta till Paris så fort hans fotboja är borta. Och står vi och lyssnar på den här sången som handlar om det vi alla på något sätt, nästan alla tycker att han är.
Ja.
Om det fanns typ en eller två personer i det rummet som fortfarande gillade Jean-Claude, så höll den jävligt tyst om det.
Mm.
Och då kände jag någon sorts litet illamående över det, att här toppar vi liksom den här absoluta segern över det här griseriet. Och så kommer det tillbaka så här, var fan var vi på 80-talet och framåt? Alltså det är någonting med det, tror jag. Och det betyder inte att det är fel att göra det. Vi kan ha ett tårtkalas också. Jag kommer ihåg när jag var i Göteborg den dagen han dömdes till fängelse. Och skulle vara med i någon paneldebatt på Stora Teatern. Och då så sa hon som liksom var konferensier för den paneldebatten, sa så här: idag firar vi att Jean-Claude Arnault har dömts till fängelse. Och så där, alla firar det. Men på något sätt så tror jag att, och det kan ha att göra med min egen liksom överdrivna skuld, men medvetenhet, vad nu jag har för skuld är svårt att säga också. Men jag började ju böla när han dömdes till fängelse. Dels av någon sorts men någon sorts att vi, jag tror att det var många som kände en sorts delupprättelse, men också av en sorts pervers ömkan av den här förövaren. Och det tror jag man bara kan förstå kanske om man har varit offer för någonting.
Kanske det.
Att man på något sätt känner, på ett sätt som inte går att rationalisera, för det finns inget skäl att ömka en förövare.
Jaha, så det som blir smärtan i det här är egentligen att man själv känner sig lite utsatt för den här satiren. Liksom.
Man är förbunden med honom.
Ja, jag förstår.
Man är förbunden med honom.
Ja.
Och jag tror att den ångesten kommer tillbaka.
Ja.
Och jag tror inte att det egentligen är ett argument för att man inte ska göra sånt här.
Ja.
Därför att artists are here to disturb the peace.
Mm. Mm.
Men
oj, 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 nu kommer våra galetter. Ah, men jag tror att vi i närheten, vi liksom närmar oss någon slags kärna här. Jag själv känner ju inte alls så.
Nej.
Överhuvudtaget. Jag tycker bara, jag tycker varje gång hon liksom tar i och nästan growlar. Och liksom, jag tycker varje gång hon gör det är det som att hon skickar en pil rakt i liksom hjärtat på honom. Alltså jag tycker att det där är så, just för att det är så jävla elegant också. Just för att hon är inne liksom på hans domäner och Fredrik Meijer spelar så jävla bra och liksom, ja, jag vet inte, för mig är det bara så självklart liksom att man kan göra precis som Carl Gerhard gjorde liksom, att man kan sjunga liksom om, som han sjöng om nazismen liksom, den ökända hästen från Troja och så vidare, att man, att det där är en liksom en penna eller en liksom ett sätt att kommentera ett skede som jag tycker är fullständigt rimligt.
Den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn, majoren Quisling i en papegoja som imiterar så gott han har förstånd.
Men jag tycker det är intressant att höra. För alla var ju inte alla, jag pratar också med, vad heter han? Bengt Olssons Jack Hildén, vill jag på att säga.
Jack Hildén. Ja,
jag blev så fransk här. Vi äter ju fransk mat. Det var lustig, lustig om det var väl ändå en lustig slump.
Ja, vi äter fransk mat.
Ja, vi äter fransk mat.
Jacques Alden, ja. Som ju alltså skriver på konkurrenten kultursida, Aftonbladet kultur han skriver på. Och sen skriver böcker.
Han var inte alls road. Han tyckte det var dåligt. Han tyckte det var hemskt. Hemskt tyckte han det var. Ja, hemskt.
Ja, det tyckte inte jag att det var.
Men då enades vi om att det måste ju betyda att den hade någonting. Eftersom en sida är jätteimponerad och en annan tycker det, liksom gråter eller tycker det är hemskt.
Men det är för att jag har ett pris. Mm. Alltså grejen är att jag vet inte hur folk reagerade på Karl Gerhard när han verkligen gjorde det här. Det fanns säkert folk som grät då också.
Ja.
Och därför hade du ett högt konstnärligt värde. För att vi blev avklädda.
Mm. Mm.
Och jag tror att om man har det förhållandet, för det kommer jag ihåg redan från första ögonblicket med när Matilda Gustafsson ringde mig om den här artikeln och allt, så har den här dubbla känslan funnits med. Och den handlar inte bara om Jean-Claude, och det handlar inte bara om, utan det handlar lika mycket om, men till exempel den våldtäkten som jag var med om när jag var 23, där förövaren inte hade någonting med kultur Sverige att göra.
Nej.
Men som jag inte anmälde. Och mitt skäl för att inte anmäla den var just allt jag hade hört och läst om hur, vad som händer när man anmäler en våldtäkt.
Mm.
Att man ofta känner sig som ett dubbeloffer. För att man inte får någon hjälp och för att det inte går till åtal. För att det inte händer någonting.
Nej.
Så jag orkade inte.
Nej.
Men sen så har jag ju plågat ihjäl mig för att jag tänkt, för att den mannen dömdes nämligen flera år senare för ett annat sexbrott. Och då började jag tänka så här, skulle jag ha förhindrat det? Om jag hade anmält det som hände mig, skulle flera andra människor ha undkommit honom då? Det är inte säkert. Och vi vet inte vad Jean-Claude kommer att ha för sig när han kommer ut i fängelset. Han kanske inte är en changed man som nu har liksom blivit munk eller något.
Nej.
Det vet vi inte.
Det vet vi inte.
Men du förstår ju liksom ändå det här märkliga och att man också, och det, jag tror att vår, nu ska jag inte bli för liksom, jag ska inte snurra in mig för mycket, men jag, och det här har jag varit inne på förut, tror jag, att vår kultur är också skyldig till de här känslorna. Därför att i vår kultur, så vi lever ju i en hederskultur. Och då menar jag hela världen förmodligen, inte minst västvärlden. Därför att varenda fiktiv berättelse om sexuella övergrepp går ut på en enda sak. Och det är att offret står och skrubbar sig illröd i duschen. Och tidningsrubriker, vanliga nyheter, han förstörde hennes liv för alltid. Vems jävla liv är det som är förstört? Är det inte våldtäktsmannens liv som är förstört?
Nej, nej.
Varför ska våldtäktsoffrets liv vara förstört? Men det är den historien vi berättar för varandra.
Ja,
rutinmässigt, att en kvinna som har liksom blivit våldtagen, med våld, är förstörd.
Ja, men i många fall är hon ju det. I många fall är hon ju det.
Men är hon verkligen förstörd då för resten av livet? Finns inget hopp överhuvudtaget?
Ja, alltså flera av de här som har blivit utsatta för vad heter det, Weinstein till exempel, vittnar ju om det. De har ju fått sina karriärer förstörda. Men en del har fått självskadebeteende, några har försökt ta sitt liv. Därför har man blivit, men det var ju också, det är också därför att de har dessutom blivit skandaliserade kanske i pressen och sådär. Mm. Kanske inte bara genom handlingen utan även liksom efterspelet och ja.
Men det intressanta är ju inte, men det intressanta är då att man reagerar med, just som du säger, självskadebeteende, att man inte reagerar med att försvara sig själv så mycket som möjligt. som man skulle göra i ett rationellt Lena Andersson-samhälle.
Ja, just det, just det. Nej, 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 nej.
Det skulle man ju göra om Lena Anderssons teori stämde.
Ja.
Att den som inte vill bli våldtagen följer inte med till ett hotellrum och så vidare. Då skulle, om man ändå blev utsatt för en våldtäkt som man inte kunde förhindra.
Ja.
Då skulle man ju efteråt lägga 100% skuld på förövaren.
Mm.
Och sen göra allt rationellt man kunde göra för att bygga upp sig själv. Mm.
Ja.
Vet du vad, Lena Anderssons bästa kompis. Jag har en, ett förslag. Mm. Det är nämligen, förlåt Lena Andersson, men det är alltså Weinsteins försvarsadvokat. De skulle ha mycket att prata om. Mm. Men hon är så här überrationell i sin, sin argumentation. Hon menar så här, att du vet, om du går med någon hem, alltså ungefär så, då måste du rimligen ta med i beräkningen att ett och annat kan hända. Hon går så långt, jag vet det är så ruttet resonerat som man dör, men hon går alltså så långt denna kvinna, så hon tycker att när man blir tillsammans med någon så ska man skriva ett avtal beträffande var ens gränser går. Alltså det får du göra, det får du göra, det får du göra, det får du inte göra. Ja, på fullast allvar så menar hon, hon blev intervjuad i en podcast som jag lyssnar på. Ja, så.
Men måste man inte göra det i så fall, inte bara när man ingår i ett förhållande,
nej,
utan med alla
på sin
man
arbetsplats kanske också. Nej, men, nej, men alltså, någon person som man förväntas gå ingå i en intim relation med.
Okay.
Så ska man helst då skriva på fullaste allvar.
Men vet alla det? Alltså vet alla i förväg vad som är okej och inte är okej för dem?
Ja, och alltså, är inte det effektivaste sättet att aldrig någonsin få ha en intim, alltså någon ömhet från någon enda människa? Och bara, vänta lite här. Jag bara undrar om vi skulle kunna, jag har ett litet formulär här.
Ja, men precis, det tar
vill
lite.
Vill du ha ett glas vin till? Nej, men vänta lite.
Vi måste bara i så fall först skriva på båda två, så att vi vet hur mycket alkohol får förtäras i den här relationen. För att vi vet att det påverkar omdömet, så att vi är överens vid en eventuell framtida rättsprocess.
Ja visst, det är inga konstigheter, det är bara rent rationellt tänkande här nu.
Och nu är det här bara andra gången vi träffades. Så om du tittar på sidan 3, paragraf 4b, så står det att där ska alltså inga kläder tas av. Nu fick jag lite feeling i och för sig. Så egentligen skulle jag gärna vilja ta av mig tröjan nu, men ja, min advokat har sagt att jag inte får göra det förrän jag har haft ett möte med henne. Och vi har kommit överens om den här ändringen. Så det går inte. Sorry. Jag tycker, jag har kommit fram till att jag tycker det är imponerande med ett konstnärligt uttryck som faktiskt sätter igång så jävla mycket.
Ja.
Emotions.
Ja.
Och det är väldigt rått allting fortfarande.
Ja, det kanske är det.
Det får man ju
det
också.
Det är lite too soon.
Fantastiskt.
Alltså ja, verkligen. Alltså det är så
jättegott.
Det
tack.
Såg liksom ingenting ut för världen det här. Men det var, nej men det gjorde inte det. Det var liksom en galett och så lite utspridda tomatskivor som såg inte så särskilt kul ut. Lite rucola, lite utspridda mandlar och så en klimp hummus i mitten. Men det var ju så gott.
Mm. Jag tror att de här är...
Hur var din berätta?
Jättegod. Jag tror att de här är tillagade av en person som vet att hantera sina råvaror.
Ja.
Alltså den vet... Alltså man skulle ge mig exakt samma råvaror. Och skulle jag försöka göra en galett, så skulle det inte alls bli lika bra. Det skulle inte bli det.
Nej.
Och nej, jag försöker.
Det här är ju liksom den typen av mat som man inte... skulle kunna göra bättre själv hemma.
Nej.
Nej.
Det skulle man
sån
inte.
Sån mat ska man egentligen uppsöka hela tiden.
Ja!
Som man inte kan laga hemma.
Så slipper man liksom sitta och reta sig på att man själv kan göra det för 10 kronor hemma.
Ja. Mm. Som den där, soppan vi åt för förra avsnittet. Det var inte så märkvärdigt.
Nej, men det här är faktiskt... Nu fick vi möta galettkulturen.
Mm.
Och då för att fortsätta på satirspåret, så skulle ju den här galetten, det skulle ju kunna vara utbankade punkkulor från massa grisar från Paris.
Det skulle det kunna vara, faktiskt.
Det ser ju lite ut som det. Så nu såg du Gunilla, jag kunde skämta.
Du kan.
Jag kunde skämta om
men
det.
Men jag vet inte, jag är ju så jag blir så starstruck av Sara Jangfeldt.
Fy fan vad bra hon är.
Ja.
Hon är så jävla bra.
Varje gång jag ser henne så blir jag så där, jag blir alldeles stjärnögd och fånig liksom.
Men gud, jag undrar om hon skulle...
bara ta med henne hem liksom.
Nej, men hon kanske kan vara med i min samtidsterapi. Jag undrar om hon skulle vilja det.
Vad kan hon inte? Vad kan hon inte? Det vet inte jag vad hon inte kan.
Je t'ai mignon, det var avant. Mitt fula tryn är visat sig. Jag var en typ français, Champs-Élysées. Det var okej när jag gled in med min Concorde. Jag gjorde svenska marken fransk med dekadans och elegans. Ett forum för en flickas fall. Mais de avant, tous les gens y ont des cancans à min profil.
Berätta, vad händer inom dig nu? Nu känns det som att du nästan är lite sorg.
Vi har inte pratat om New York, va? Jo, det har vi gjort i ett avsnitt.
Vi har pratat om lite.
Vi har pratat om när jag svimmade på flyget. Det har vi pratat om.
Och de var så snälla.
Ja, det, har, det vi har vi pratat. Det har vi inte. Ja, men då började
den snälla stewarden och det.
Nej, men jag, för jag blev en stund så blev jag bara osäker på hur mycket jag har sparat. Jag har sparat så mycket information. Alltså det är så mycket som inte jag har sagt eftersom som är förknippade med de här priserna.
Ja, men det enda du har sagt om New York, alltså New York var du ju tvungen att helt vara tyst om varför du var där. Varför att Mattei var där?
Ja, precis.
Ja. Han var på Metropolitan kanske, helt enkelt.
Ja.
Men fick du gå in på Metropolitan?
Gå in? Ja, men jag var ju på föreställningen.
Men fick du gå in backstage?
Nej, jag har inte varit backstage, nej. Det hade jag väl kanske fått om jag hade bett om det. Men jag träffade honom dagen efter
i New York.
Hemma i hans, den lägenheten som han hyrde.
Åh gud, kan du berätta om den?
Ja, ska jag göra det?
Ja, jag måste bara snabbt.
Ja, gå och ta, vi kan ta lite reklam nu då.
Down by the old mill street.
Får vi beställa lite kaffe och kanske en liten efterrätt?
Trevligt. Har ni en god liten kaka eller något?
Alltså kaka är det Sverige, men man får gärna dela på en sån kräpp.
Ja.
En efterrättskräpp?
Ja, det gör vi.
Ja!
Ja!
Min favorit är den som heter kanel. Det är med smör, råsocker, kanel och saffransplats. Tycker jag är jättegott.
Ja, men jag är klar.
Ja, men det kör vi.
Ja, men det blir bra.
Det blir bra. Och
kaffe.
Och kaffe. Ja. Vanligt bondkaffe.
Ja.
Du har det.
Ja.
Vill du också?
Ja.
Tack.
Idag slår jag till med lite kaffe.
Ja, men det blir bra. Jag ska ju leda en bokcirkel sen, lyssnarna.
Ja, det ska du göra.
Så det jag kommer behöva kaffe.
Ja.
Mm.
Ja.
Men du,
nej. Men va?
Peter Mattei.
Mm.
Fick han alltså eftersom han då hade ett jobb på Metropolitan,
ja,
så fick han förstås en bostad.
Nej. Det tror man. Man tror det att Metropolitan det bjuder in. Ja, exakt.
Ja, nej.
No.
Man får fixa själv.
Det får man fixa själv och betala själv. Så är det. Alltså fattar ni, Metropolitan, världens mest berömda operahus vid sidan av La Scala.
De erbjuder ingen bostad.
Nej, man får fixa ett själv.
Men hur i helvete fixar hela, man det?
Du vet, man repeterar in en roll som Wozzeck, Alban Bergs Wozzeck. Ja. Tar ju minst 7-8 månader att lära sig den rollen.
Mm.
Det är svinsvår musik liksom. Det får man heller inget betalt för. Utan det bara förväntas man... Så att när man kommer in på första då är man färdig repeterad när man kommer på första
repdagen på teatern.
Ja, det är kanske också så förväntas det kanske av skådespelare också att man har läst in rollen.
Nej. Kommer man till Dramaten på en kollationering behöver man inte kunna ett ord av texten. Man har flera veckor på sig när man får gå med manus som man behöver.
Nej, så är verkligheten för en operasångare. Sen kanske han får sjukt bra betalt.
Det han
vet
säkert.
Inte jag.
Det får han nog. Det är nog bra betalt. Men det kan vi inte veta.
Nej, jag har inte frågat.
Broadway
det. Journalisten i mig jobbade inte på den turboväxeln så att jag frågade det.
Det är faktiskt inte säkert att han får jättebra betalt. Ja, ja, skitsamma.
Han klarar sig säkert.
Jag tror han klarar sig fint. Han har väl råd att betala en hyra på Manhattan i alla fall.
Ja. Eller på Upper West Side som det är frågan om.
Upper West.
Ja, det heter det.
Du var inne där.
Jag var inne där, ja.
I någon som han hyrde i andra hand åt?
Nej, det är ju en sån lägenhet som liksom, det är väldigt få fastigheter i New York som, det finns speciella hyresbestämmelser som gäller just New York. Att man får inte ha bara lägenheter att hyra ut till folk. Hur som helst. Det är reglerat det där, så att inte New York ska bli en död stad.
Det där kan Stockholm lära sig av.
Ja.
Det kan Stockholm lära sig jävligt mycket av.
Exakt.
Som har liksom hela företag som jobbar med att hyra ut lägenheter i Stockholm för 100 000 i månaden.
Ja. Utan, å andra sidan, vilka har råd att bo på i New York överhuvudtaget? Det är inte många.
Ja,
men i alla fall, det, för jag menar, skulle det där vara helt okej, så skulle ju, ja, då skulle det bli dött, va? Men den här fastigheten hade då kommit igenom. Alltså man måste hyra dem för längre perioder i alla fall. Det går inte liksom med några korta grejer. Ja. Så det var en liten etta med kokvrå kan man säga. På Upper West Side då. Han hade hyrt en till sig och en till familjen.
Ja, som, för han har familj.
Ja, de skulle komma då samma dag som vi träffades. Så skulle de komma på eftermiddag.
Han har
några döttrar, ja, har han. Ja. Så de skulle komma dit och så skulle de fira nyår tillsammans och sådär.
Men gud.
Ja. Så det var, först så trodde jag att vi skulle träffas på ett fik. Eller det var första planen. Men sen så sa han, ni får på sin norrländska. Vi kan gå upp. Ja. Och
det är mycket
Det är mycket roligare att få se. Det var ingenting, alltså det var ju en opersonlig miljö naturligtvis, eftersom det är lägenhet som man liksom hyr av.
Som man inte kommer bo i.
Som man inte kommer bo i. Men det var ändå fint att få en inblick i, för det var ju inte stort alltså.
Nej, man hade mycket dyrare än dina och mina bostäder.
Ja, det var jättesnyggt och så, högt i tak och väldigt liksom smakfullt så, men det var inte stort. Så har man det minsta liksom sinne eller liksom besvär av klaustrofobi och så,
då är det inte
då är det kanske plats. Inte bra.
Nej.
Å andra sidan så går väl han till Metropolitan varje dag och eller det sa han att han gjorde, en timme varje dag, även när han inte spelar så måste han liksom gå och repa lite med för att hålla rollen igång.
Därför
liksom.
Att det är groteskt krävande.
Ja, det är det. Ja, det är det. Men det var spännande. Det var jättespännande att stå där med honom på en trottoar på Upper West Side liksom. Det var någonting. Det kändes liksom högtidligt och härligt. Men, alltså, men det är operan som för oss samman. Operan gör, alltså det vi håller på med tillsammans gör att vi står där plötsligt och pratar om MeToo.
Människorna hamnat. Pratade ni om MeToo?
Ja, det gjorde vi. Inte i intervjun, men då gjorde vi det ute på gatan. Liksom.
Vad tyckte han om MeToo?
Nej, men det finns ju jättemycket att säga antagligen. Förstås. Uppenbarligen.
Men var, så här, var han sympatisk i sitt förhållningssätt?
Ja, men han kunde liksom, det finns ju så mycket att problematisera också.
Ja,
naturligtvis.
Det är klart det gör.
Men det finns ju alltså förövare inom den världen han verkar i. Det finns ju dirigenter, men det finns ju också en sån här, vad han berättade om som var lite intressant är ju också att olika institutioner har också tagit MeToo som en förevändning att bli av med folk, va? Förstår du? Alltså det kan ju missbrukas. Alltså att man...
Allt som har en kraft i sig kan missbrukas.
Så att somliga är verkligen värda att kastas ut i kylan.
Och några har varit de här äggen man knäcker i omeletten.
Ja, exakt. Så är det ju. Ja. Så det var... Men,
det går inte att undvika att
det går inte riktigt. Nej.
Fan ändå.
Ja. Ja, men så är det.
Men tyckte du om honom liksom? Alltså,
jag har ju följt honom genom hela hans karriär.
Och träffat honom förut.
Jag har träffat och intervjuat honom tidigare också. Och vi har ju diskuterat honom i juryn genom åren.
Ja.
Men vi har liksom väntat på att han skulle ta det här klivet. För att han har gjort liksom Mozart, väldigt mycket Mozart, Don Giovanni. Och så har han gjort Onegin i Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Och det har han hållit på med ett tag. Ja. Men nu har han tagit ett stort kliv.
Att han har gjort, levlat.
Han har levlat, ja. Han har levlat. Han har gjort Schubert Winterreise, som är en sångcykel. Och det har han gjort på ett helt fantastiskt sätt. Och sen så har han gjort Wozzeck för första gången. Som är en komplicerad och liksom... Ja, han har levlat.
Nej, men, och det,
så det kändes som att det här var hans år.
Ja, och det här kan man ju tillägga faktiskt om Expressens priser, för det är ganska intressant det där med priser och vilka som får dem och så. Men Expressens kulturpriser, det är ju höga krav. Alltså
ja,
när
det
Robert står där och räknar upp tidigare pristagare i alla kategorierna, då är det liksom, det är Astrid Lind. Det är liksom, alltså det är bara, det är de största, mest framstående, absolut top-notch, bara som får Expressens priser.
Ja.
Och väldigt många andra priser, inklusive Augustpriset och sånt där, det är lite mer sådär.
Augustpriset, jag vet inte, det är lite på en höft tycker jag.
Det är jävligt på en höft skulle jag säga.
Vem ska vi ta?
Ja, men vem ska vi ta? Och det finns vissa konstiga sådana här mellan raderna kriterier som är svåra att sätta ord på.
Ja, men mellan raderna kriterier som till exempel landsbygd, trasig familj och någon till parameter som jag inte kommer ihåg.
Fan,
men landsbygd och trasig familj tror jag nog är väldigt viktigt.
Och sen får det inte vara för roligt språk.
Nej.
Alltså det får inte vara för roligt. Nej, alltså, det ska vara roligt på rätt sätt.
Nej, det får inte vara Martina Montelius.
Jag kommer aldrig få
det. Nej, du kommer fan aldrig få det.
Och det sa jag
men nu.
Nej, men min före detta förläggare numera, DN, medarbetare Johan Hilton, sa till och med det, när han var förläggare.
Nej.
Att ja, men det är självklart så anmäler vi det till Augustpriset, men det kommer inte hända därför att de är för tråkiga.
Ja, de är ju det. Nej, men du måste skriva en roman som utspelas på landsbygden, Martina. Det här går inte.
Jag får åka, jag får bo i Östhammar i ett år.
Ja, det får du göra.
Och så får jag skriva
Östhammar någonting. Räcker inte.
Nej, det ska vara typ...
Du kan få låna vår stuga på
Nordingrå.
Där.
För jag lånar den när ni inte är där.
Ja, så kan du gå till ICA.
Och skriva om det.
Och göra lite research.
Helst en jävla diktcykel. Nej, men helst så här. Nej, men helst ska det vara så här. På en sida står det bara ICA. Och sen står det någon grej som de säljer där på ICA som inte är något vanligt. ICA, malda ren.
Kylväska.
Kylväska. Åh! Och skriva den boken. Och den är på 750 sidor. Fast det är ungefär som min, den här biskop Sanu-kamraten som jag pratade om för ett par avsnitt sen. Vissa sidor är det inte ens. Nej, men, eller det är typ ett skiljetecken. Som inte är ett semikolon, för det vore för banalt. Utan det ska vara ett annat, mycket, mycket mer...
Ett kommatecken.
Spacat. Ja, precis. Ett kommatecken.
Ja.
Och Augustjuryn bara, ja, Martina har ju slutat med det här nu med... De här jävla böckerna.
Nej, de här som var roliga.
Som var roliga, som man kunde läsa.
Nu är det hennes år.
Nu är det hennes år.
Nu har hon blivit tråkig på landet.
Ja, skittråkig. Och då får jag stå där. Och då är det också viktigt att hålla ett jävligt tråkigt tal. När man får priset.
Ja.
När man bara säger så här att jag... Nordingrås historia, den går ju tillbaka till bla bla. Och sen så vill jag säga att de här bruna manchesterbyxorna... De har jag inte tänkt ut att jag ska sätta på mig. För de är bara bruna liksom. Och sen så går man hem och sen så får man biblioteksbesök resten av jävla året och blir miljonär.
Ja.
Och sen så skriver man en jävla krönika om att, åh gud, alltså, nej men O.L. Beck, han skrev faktiskt att han var trött på sin japanska älskarinna. Gud vad bra. Men jag orkar inte.
Nej. Och en annan
jag skiter i Augustpriset, det där jävla svin.
En annan sak som du aldrig kommer bli kreddad för någonsin, det är att du gör en podcast.
Det blir inte du heller.
Nej. Nej, men grejen är att jag har läst så många texter nu om olika random, väldigt perifera kulturmänniskor. Som också, du vet, en författare som dessutom gör en podcast. Alla möjliga podcast som jag aldrig hört talas om. Men jag har inte läst knappt någon enda text eller författarintervju med dig där det står att du gör en podcast. Alltså, vad är det frågan om?
Vad är det frågan om? Och ändå det, kan jag
behöver knappt... du liksom göra mer än att stava ut ditt efternamn? Alltså döpa hela podden efter ditt efternamn? Vad är det
är ju redan det.
Vad är det för fel på
och
folk?
Ändå kan jag inte röra mig en millimeter.
Nej, så fort, det ska ni veta, lyssnarna.
Så fort jag är på ett bibliotek, jag håller ett föredrag, jag är på någon teater, premiär eller är på någonting. Det händer hela tiden. Kommer fram människor. Hälsa Gunilla och jag...
Nu gör vi lite plats på mitten av bordet. Nu ska vi få efterrätt.
Gud vad gott.
Tack snälla.
Tack. Nu på riktigt. Varenda jävla gång jag är någonstans där det finns människor som jag inte har träffat förut så kommer det fram minst en.
Ja.
Och säger liksom... podden. Nu har vi en ny tekniker på teatern som heter Lena.
Ja.
Lena med H på slutet. Som är helt...
Vet du att det är vanligare med Thomas med H än Thomas utan H? I Sverige.
Det visste jag inte.
Så är det.
Men Lena med H, det är nog ovanligare.
Ja, det är. Men när det gäller Thomas, det har jag lärt mig i frågesporten Alla mot alla. Med Filip och Fredrik.
Jag har fortfarande inte tittat på...
Nej, men va? Jätteroligt!
Jag måste lära mig att titta på saker.
Nej, men lära sig... Ja, det kan du göra. Det, vet du vad? Det är mitt mys. Jag kryper ner i sängen.
Och så tittar du på roliga
och så går jag och tittar på roliga frågesporten. Alla mot alla. Så Karin Magnusson och Anders Lundin är ett lag.
Och Anders Lundin!
Janne Josefsson och Cecilia Frode är ett lag.
Herregud, Janne, de två.
Ja, de kan absolut ingenting. De kan ingenting.
Jag läste något om det. Men apropå det här med att göra pinsamma saker i tv så jag läste någonstans att tänk att Janne Josefsson...
Inte kan något.
Att han verkligen är... OBS-klassbarnet i Alla mot alla.
Han är helt tappad.
Så han kan sånt där. Och då så säger du liksom till din dator eller vad du nu tittar i. Så säger du liksom svaret. Och du bara, Janne, skärp dig. Svaret
just det.
Är...
Det gör jag. Och Cecilia Frode kan ju inte heller så många hästar hemma. Men sen finns det andra då som är jätteduktiga. Som Pontus Gårdinger. Och som tävlar. Han tävlar tillsammans med en fotomodell som heter Caroline Winberg. De är jätteduktiga. Men varför kom vi in på det? Jo, jag hade lärt mig. Jag hade lärt mig det här med Thomas med H.
Nej, men vår nya fina ljudtekniker Lena med H. Hon, när jag träffade henne första dagen liksom. Så att vi pratade lite om allt möjligt och sådär. Och sen så sa hon efter ett tag liksom, när vi hade pratat en stund, att nej, nu får jag säga det, att det är så konstigt, för att det känns som att jag känner dig. För att jag har ju lyssnat från början på dig och Gunilla i podden. Så det blir så konstigt nu när vi träffas liksom.
Ja.
Och Lena, jag förstår det, Lena.
Ja.
Jag förstår det.
Ja.
Och så samtidigt så kändes det för mig också som att vi hade känt varandra länge.
Ja, men det blir ju
vi
så.
Vi passade ihop.
Det blir ju så. Man hoppar liksom fram.
Ja.
Så här några år. Eller så här, då kan vi bara cut the crap liksom. Och börja...
Cut the crap, för det är ingen idé att låtsas någonting.
Nej, nej.
För den som har lyssnat på den här podden kan man inte lura.
Nej, det kan man inte.
Och det är jättebra för
vet du vad, på kulturfesten så stod jag en liten stund och tog emot folk och sa hej och välkommen, hej och välkommen. Då kommer... mamma och dotter Ginder. Åsa Ginder och Josefin Ginder. Och jag vet ju att Åsa lyssnar på våran podd. Så jag var ju liksom men reporten då från Expressen var ju bara intresserad av Josefin naturligtvis. Ja, men så är det ju.
Tönt.
Nej, men
nej.
Ja, men det är så. Youth before, vad heter det? Ja,
experience eller något.
Ja, i alla fall. Men då fick jag möjlighet att hälsa på Åsa. Dels och fråga hur läget var med henne.
Hon är jättegullig.
Mycket gullig. Hon har ju gått igenom en jättejobbig grej. Men nu verkar det som att hon kommit upp till ytan igen och sådär. Ja, men henne vill man ju bara vara vän med. Och så fick jag även möjlighet att hälsa på Josefin.
Som ju är omnämnd i denna podd.
Ja!
Säkert Åsa också omnämnd i den här podden. Ja. Men vi har pratat med Josefin väldigt nyligen apropå det här bergsbestigandet.
Ja, alltså Åsa var ju den första som jag förstod vem det var. Men jag är ju så gammal nu så att jag vet ju. Jag har ju liksom febrat kring det här med riksdelman och sådär. Och
ja.
Nyckelharpa och herregud.
Hon är en svensk institution.
Ja, det är hon. Ja, det är hon. Men då sa jag faktiskt till Little Jinder, Jossan, din lilla benget. Eller vad var det han sa? Stenget. Nej, det sa jag inte. Utan jag sa bara att tack för att du var bara bäst i det här programmet när ni gick upp på det här berget.
Ja,
ja, ja. Och då sa Åsa att ja, vi hade pratat om henne i våran podd. Ja, för det hade ju Åsa hört. Ja, det hade hon. Och då sa Josefin Jinder att det skulle hon lyssna på. Men då tänkte jag så här, bara, ja, det är möjligt. Men i alla fall, det behöver hon inte göra.
Nej, men Jinder, om du hör det här så också tack för senast. För Jinder var ju med också i min den här hammock-grejen som jag hade förut.
Ja.
Och Jinder har alltid varit, de gånger jag har träffat Little Jinder så har hon alltid varit också jättegullig och jättetrevlig och sådär fin. Mycket fin person. Till skillnad från vissa andra i det där programmet.
Det var kanske fånigt säger jag sak att säga. För att hon gör ju så mycket andra bra saker. Men
det viktigaste med...
Varför ska jag stå där och låtsas som att vi inte har pratat om henne i typ 3 timmar?
Nej, men det viktigaste med både Åsa och Josefin Jinder är ju givetvis att de har varit med i den här podden.
Ja. Er som gör att liksom just, och det handlar väl om kulturredaktörer och människor som intervjuar dig. Varför hatar de våran podd?
Ett, de är inte lika roliga själva.
Men vad, de kanske hatar att du gör en podd på Expressen. Är det där skon klämmer?
Eller är det...
Jag fattar inte.
Eller?
För det är en sån här random information, det är som... Det är liksom journalistiskt fotarbete. Att man liksom så här, det här är Martina Montelius. Hon har skrivit romaner och dramatiker och hon gör en podd.
Men vet
sen
du?
6 år tillbaka.
Men vet du, då kan jag glädja dig ändå med att förra veckan var jag igen i Göteborg.
Jo.
I Göteborg, för då så gästspelade vi där med Fedora, Stora teatern.
Ja.
Men då träffade jag också en journalist som jobbar på Faktum, som är Göteborgs Situation Stockholm. För de ska nämligen göra light reportage om mig.
Ja.
Jag ska få vara omslagsflicka på nästa Faktum.
Ser du?
Men då hade hon tänkt ut
då... Nu du placera vokalerna väldigt långt fram i
munnen. Ja, men jag går just nu på göteborgska för invandrare så att de... Göteborg ska förstå vad jag säger. Nej, men då träffade jag en journalist och hon hade hittat på liksom ett tema för sin artikel. Och det skulle vara skuld, skam och skvaller. Och det här sistnämnda då, skvaller, det var lite för att lätta upp det hela. Alltså det inte bara ska vara skuld och skam i hela artikeln. Utan det ska också vara lite roligt.
Ja.
Och då så sa hon att hon har lyssnat jättemycket på oss.
Såklart.
Och så sa hon att ja, men ni... Ni skvallrar ju en hel del i podden. Ja, säger jag, det gör vi säkert.
Mm.
Eller det gör vi väl.
Ja.
Det är inte huvudtemat, men visst. Det förekommer väl att vi är lite lösmynta. Ja. Det ena och det andra.
Ja.
Så att det var därifrån hon hade fått idén att en av rubrikerna skulle vara skvaller.
Ja, men det låter höra sig.
Så i den texten, där kommer podden att vara livslevande.
Okej, rimligt. Ja, men då så.
då säger vi väl det, Gunny.
Vi säger det.
Att det blir bra.
Nu får vi dra ett streck.
Och ni som vill veta mer, vill ha bredvidläsning,
ja,
ni kan ju googla. Och om ni inte hittar det nu, cirkel, när ni googlar, så kan ni gå till Feskekörka. Nej, det kan ni inte göra. Då kan ni mejla till mig. Så kan jag ge er fler godbitar. Nej, usch. Förlåt till alla lyssnare. Göteborg!
Ni måste tänka. Nej.
Ni kanske har jättemånga lyssnare.
Nej, men det här är inte bra. Alltså.
Men Lou Kappi sa faktiskt
det till mig. Det är verkligen inte bra. Du måste tänka att vi är majoritetssamhället.
Vi är det.
Som nu bajsar på minoritetssamhället.
Så jag bara bräsar. Nej. Jag bara spänner ut mina fickor och trycker ut en osande morotsbits bemängd skitkorv rakt i fejan på Sveriges framsida. Och så är jag sårad för att folk inte håller på att hylla den här podden.
Nej, det här är
hur fan
inte
ska
okej
jag
alltså.
Nej, det här går inte.
Men det är någonting också med göteborgska att de pratar liksom med mungipen och nyrö. Mungiporna är nere.
Mungiporna är nere med tonen.
Anna Mannheim pratar.
Anna Mannheim, det skulle vi kunna ägna ett helt avsnitt
åt. Ja.
Anna Mannheim.
Väldigt djupa sådana låg. Alltså det känns inte roligt.
Nej, men hon var programledare för ett program jag var med som kan, heter
det går inte att le. Nej.
Men hörni,
gulliskar, ska säga,
jag skulle säga om maten. Den här efterrätten var, alltså den här efterrätten, det var så jävla god. Alltså det var så jävla god. Nej, men det var som liksom en kanelbulle fast utan det där känslan av att ha blivit våldtagen som man har efter att ha ätit kanel.
Vi har missat någonting. Kräppsemla har de här också.
Åh herregud.
Kräpp med kardemumma, egengjord mandelmassa. Flonsocker, rostade mandlar och
vi måste gå tillbaka. Vi måste gå tillbaka.
Nej, nu är jag bitter.
Jag är också jävligt bitter.
Men jag orkar, det ser ut som
alltså, kan jag inte äta mer. Men nej, då har vi det var ju tråkigt. Just när vi för en gångs skull var på lite bra humör så har vi tydligen återigen åkt på arslet. Nej, men maten var fantastisk.
Ja, det var den. Nej, men visst.
Det var den. Sällskapet var lika trevligt.
Det var det ju. Ja.
Och vi får se vad vi gör nästa gång lyssnarna. Det kan faktiskt hända att vi går till det lilla hålet vid tunnelbanan i Vällingby och
det
äter.
Låter inte dugg.
Det låter fruktansvärt tråkigt.
Det låter inte alls som att
det låter vidrigt.
Ja, det gör det faktiskt.
Så det kan hända att vi gör någonting annat istället.
Faktiskt.
Men det var en bra idé.
Ja, och jag vill ha mera, jag vill ha tips om vart vi ska gå.
Ja, snälla tipsa. Och kom ihåg det här som vi kom på nu, att nej men, sån här mat som vi inte skulle kunna göra hemma.
Ja, just det.
Vi är väldigt öppna för matkulturer vi inte har testat förut.
Ja, och som är svåra.
Svåra, komplicerade saker.
Mm.
Fin kultur, fast i kulinarisk form.
Ja. Ja, men bra.
Puss och kram.
Puss och hej då.
Vi älskar er.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.